Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
In the supermarket, you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Cinepodden försöker vad heter det? Sammanfatta. Sammanfatta. Det är en deadline day som ändå bjöd på ganska skaplig underhållning och nerv hela vägen in till slutet. Och ett fönster som ju inte liknar något annat vi har sett. Messi lämnar Barcelona, Cristiano Ronaldo tillbaks till Manchester United. Och så vidare. Hela Mbappé-historien som ynnade ut ingenting. Griezmann tillbaks till Atletico Madrid. Ja, det är ju galet, Makoto.
Ja, det är ett helt sjukt fönster egentligen. Jag satt här och nu i veckan listade de 50 stora värvningar, liksom de bästa värvningarna i det här fönstret. Och man hittar spelare som vanligtvis är uppe på topp 5 som bara, han når knappt in på topp 20. Här har vi Donnarumma gratis. Mm. Nej, når inte riktigt upp. Liksom, för det är så många spelare som har rört på sig. Det är egentligen helt bizarrt. Alltså, för det här var väl, vi hade ju förväntat att det skulle hända mer i det här fönstret än vad det gjorde i det förra pandemifönstret. Och det har du ju gjort.
Ja, absolut. Det skulle, ja, men det hände ju väldigt lite
förut. Det skulle hända så här mycket. Det fanns ju inte på kartan liksom.
Nej, verkligen. Och det som händer är ju också konsekvenser av en fotbollskarta som håller på att ritas om lite grann. Juventus behöver bli av med kostnader, Barcelona behöver bli av med kostnader och så vidare.
Real Madrid behöver bli av med, eller ja,
ja,
precis.
Real Madrid också. Vi ser också de engelska klubbarna, så är det är tre engelska klubbar. Nej, det är faktiskt fyra, för Arsenal är faktiskt de som spenderar mest av alla. Annars så ligger ju Liverpool ligger ju extremt lågt. Tottenham ligger ganska lågt trots att de har fått in en ny tränare. Manchester City gör en jätteaffär. Men jag tänker vi skulle gå igenom dem lite land för land för de större ligorna som vi ändå bevakar. Och vi kommer glömma grejer och ni kommer känna att, vad fan, hur missade ni det där? Det är bara så. Vi har inte liksom en jättelista, en stor karta framför oss med allting som har hänt, utan mycket av det här som sker.
Vi har inget körschema på ett ryggsäck.
Vi har inget körschema, utan det som händer här och nu är det vi drar ur minnet, så att säga. Det är klart att det finns listor och så vidare över de största affärerna och mest pengar och så vidare, men det är inte alltid de som är mest intressanta att diskutera. Menar, Lionel Messi gratis till exempel, om vi bortser då från sign-on och lön, som absolut inte var gratis.
Nej, det är ju ett fönster också där alltså fri transfervärvningar har blivit en grej på ett helt annat sätt. Och det här tror jag bara är en utveckling vi kommer få, alltså i fortsättningen också. Bara hela den här Kylian Mbappé-historien säger väl det mesta. Nu vet jag inte om det liksom bara är PSG som jobbar i de banorna med att man kan tacka nej till, ja, det vart väl över 2 miljarder till slut som erbjöds, men PSG sa nej, liksom ignorera, gå vidare. Och nu riskerar att tappa en av världens mest värdefulla fotbollsspelare gratis nästa sommar. Men det är ju där vi har sett att spelare som Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, nu nämner jag bara alla PSG:s free transfervärvningar. Mm. Men att de här går gratis, att de inte säljs av innan, när man fortfarande kan göra en profit på dem. Det är en ganska intressant händelseutveckling. tycker jag överlag i det här fönstret att det är mycket mer högprofilerade spelare som faktiskt går gratis än vad vi har sett tidigare. Och det, den tror jag bara kommer fortsätta, att det blir lite mer som i de amerikanska sporterna där kontrakten skrivs och därefter så är det liksom free agency och du får liksom leta runt bland olika klubbar vilken du vill skriva på för.
Ja, ja men vi gör så här att vi börjar i England.
Mm.
Vi börjar i England. Största övergången, inte den mest omskrivna övergången, för det är ändå Cristiano Ronaldo, men Jack Grealish lämnar Aston Villa, går till Manchester City. Det är ju engelsk fotbolls golden boy just nu på något sätt. Den hösten framförallt han hade i Aston Villa förra säsongen var helt, det var ju verkligen något extraordinärt. Han visade upp en nivå i sitt spel som ja, men man sällan ser faktiskt. När han liksom med i ett mindre lag på egen hand liksom drar det laget ganska högt upp i tabellen. De låg ju med ganska bra där en bit in. Även om det vände under vintern. Mycket på grund av att Jack Grealish drog på sig skador. Han, ja men alltså på egen hand gjorde det här laget inte bara bra utan ett som alla lag tyckte var väldigt, väldigt svårt och jobbigt att möta. Och de egenskaperna han sitter på är ju verkligen unika, och att se honom nu i det här miljardprojektet Manchester City, där han ju visserligen kommer få ta en biroll på många sätt till en del andra spelare som också kan ta tag i en match och vinna den, jag tänker på liksom en De Bruyne och så vidare. Men så kommer det ju finnas utrymme för Jack Grealish att vinna saker, att synas på den största scenen med det här laget. Så att för engelsk fotboll så är det här inte bara den dyraste men också kanske den mest ögonfallande övergången för sommaren.
Ja, alltså man ser ju bara på att han har gått in. Alltså Pep Guardiola brukar ju inte direkt vara främmande för att rotera lite i sina elvor och göra lite ändringar och byta ut och kanske ändå också jobba med någon form av inkörssträcka för nyförvärv. Det är sällan de bara kastas rakt in i hetluften och sen bara ska leverera. Jack Grealish har liksom startat, ja, alla matcher här nu i början. Det var ganska tydligt hur viktig Pep Guardiola ser att han ska bli. Och han skulle inte lagt de pengarna på den spelaren annars. Och här är det ju på något sätt en alltså win-win-win-situation. För Jack Grealish så går han till en klubb som kan vinna titlar. City får en spelare som direkt gör dem bättre. Och liksom på något sätt då någon form av detalj i spelet som Guardiola identifierat att den här typen av spelare behöver vi. Och Aston Villa får ofantligt mycket pengar som de redan också har spenderat ut och delat upp på x antal väldigt duktiga fotbollsspelare som man har värvat under det här fönstret i form av ja, Danny Ings, Emi Buendia, Leon Bailey och så vidare.
Mm.
Så att alla förutom Villa och City förlorar ju på det såklart eftersom att det är City som blir bättre och så vidare. Och priserna återigen trissas upp även på liksom inhemska marknaden när en sån spelare sätts för den summan. För det ser ju alla andra klubbar i mitten skiktet i England också vad Aston Villa faktiskt lyckades sälja för här. Men i övrigt, de som är inblandade i affären, så känns det ju som en vinstaffär för alla dem, tycker jag.
Ja, verkligen. Och det har ju varit en hel del intressen för en del andra intressanta engelska spelare, inte minst från Leicester, men där har man ju valt att neka alla bud. Madison bland annat har ju varit het, både Arsenal och andra har varit intresserade. Juri Tielemans har det funnits starkt intresse från bland annat Liverpool. Då har man också avvisat alla sådana inviter. Så ja, men det har funnits, det finns ju också den aspekten att klubbar i England har råd att tacka nej. Vilket vi också ser en klubb i Paris som vi kommer komma till om en liten stund där. Men den näst mest omtalade, om vi sparar på Cristiano Ronaldo lite grann, så är det väl Romelu Lukaku som gör comeback i Chelsea efter turerna då till Everton, Manchester United och Inter. Och sen sluts cirkeln där och kanske då på Stamford Bridge igen där han är tillbaka. Han kostade väl också runt miljarden.
Ja, det var inte många kronor färre än vad Grealish kostade, om vi säger så.
Nej, det var väl ungefär något motsvarande. Och, såklart en superetablerad superanfallare, en av de absolut bästa i Europa. Det här var vad Chelsea såg som sitt största behov inför den här sommaren, och man var först på jakt efter Erling Braut Haaland. Blev ingenting av den. Dortmund hade också råd att tacka nej efter att ha sålt Jadon Sancho. Vi kommer till Manchester United om en liten stund. Allt hänger ihop.
Det gör det ju.
Men Romelu Lukaku till Chelsea, och det var det. Den stora, visst, man försökte få in Koundé, Saul kom ju då på slutet också till Chelsea, men Lukaku är ju den stora game changern för Chelsea den här sommaren.
Ja, om de liksom slog brett på trumman förra sommaren när man plockade in Werner, Havertz, Ziyech, alltså liksom ganska mycket, och byggde om truppen på så vis att man byggde på bredden helt enkelt i värvningarna, även om det fanns såklart väldigt mycket spetskompetens i de värvningarna också, så har man ju här bara identifierat ett problem, alltså behandlat det problemet rakt av med att värva en av de absolut bästa spelarna du skulle kunna ta in på den positionen. Måste vara att, ja, jag kan ju reagera på att man betalar 1 miljard för en spelare som redan varit i klubben, att det finns något konstigt i det liksom, samma sak när Pogba gick till United, att det känns så där. Men samtidigt, Romelu Lukaku har blivit en helt annan fotbollsspelare under de åren han varit borta. Och det märker man ju på sättet han har kommit in i det här laget. Det är ju nu han visar prov på det där som en gång i tiden Chelsea hoppades. Bara att det vart en omväg. Han gick till lite andra platser innan han hamnade i Chelsea och gör det som alla på något sätt förväntat sig att han förr eller senare skulle börja göra. Och det är att vara en av världens bästa nior. Har ju kommit in fantastiskt bra och fantastiskt snabbt i det här laget också. Det lilla man har sett hittills båda ju ofantligt gott för Chelseas del inför fortsättningen. Och det sjuka är att de ändå på något sätt gör nettovinst på det här fönstret.
Ja.
För att de har lyckats sälja av 23 mittbackar från egna leden som de hade liggande. Bara Guehi bort för 25 miljoner liksom. Kurt Zuma är för sig A-lagsspelare, men ändå ganska bra betalt för honom till West Ham också. De har alltså plus minus noll med väldigt, väldigt mild plus siffra liksom på deras fönster totalt netto, och det är ju jättebra skött fönster av dem såklart.
Nej, det är ju det de har de gjorde under de där första åren med tunga investeringar från Abramovich, var ju att bygga upp den där fantastiska akademin och det scoutingnätverket som ju har dammsugit hela Europas alla främsta liksom tonåringar, och satt dem i en riktigt bra skola, ett nätverk utav utlåningar, Vitesse inte minst, men mycket annat också, som har varit väldigt effektivt. Och det finns ju liksom en spelare eller två från den där akademin i stort sett varenda lag i England, och ganska många lag ute i Europa också nu för tiden. Så att de finansierar ju sin verksamhet på det här sättet, och det har ju varit oerhört lönsamt och framgångsrikt. Och dessutom håller på att få fram en helt egen generation med titelvinnare i, eller håller på, det har man redan fått, med liksom Mason Mount i spetsen. Man får liksom kasta in liksom Hudson-Odoi och så vidare i det gänget också, men Reece James och Mason Mount framförallt då, är de två som gör största avtryck just nu i det här laget. Och det är bara att lyfta på hatten, så att säga. En liten bit därifrån, Arsenal värvade tungt, lyckades inte bli av med så mycket. Ett par spelare rev kontraktet. Det är ganska dålig stämning. Inledningen på säsongen har varit brutalt dålig. 0 gjorda mål sist i ligan.
Granit Xhaka vägrar vaccin.
Alltså det är, can't make this shit up alltså. Det är vad det är. Nej, men Granit Xhaka då avstängt såklart efter det där röda kortet han drog på sig senast. Nej, men man har köpt in Ben White framför allt då. Mittbacken från Brighton, såklart ung, jätteduktig mittback, landslagsmeriter ska sägas. Inget dåligt köp alls, men det är fortfarande inte från den högsta hyllan, men man får betala nästan högsta hyllan priser, och det är ju det dilemmat som Arsenal har hamnat i just nu. De kliver in på marknaden med sin storklubbs aura på något sätt, men kan inte attrahera de liksom främsta spelarna från Europa längre, men säljande klubb kommer fortfarande se storklubben som kommer och lägga på den premiumsiffran när de ska sälja. Det är ett problem som Arsenal kommer få dras med, helt enkelt.
Ja, men det är ju ett problem för alla Big Six-klubbar som inte är uppe och slåss om titta. Då är det ju för sig Arsenal och Tottenham vi pratar om just nu. Sen är det ju, jag tycker ändå, måste jag säga, nu är det svårt att bedöma på förhand, men när man tittar bara på Arsenals värvningar där de har gjort i det här fönstret, så tycker jag att det finns en rimlighet. Men det är många som påpekar att de har lagt 1,5 miljarder och fortfarande ligger de sist i ligan. Ja, men de här spelarna har ju knappt fått spela än. Ben White har ju haft jätteotur. Ja, han var ju bedrövlig mot Brentford, absolut. Men sen får han liksom positivt covidfall och är borta. Ja. Det är svårt att säga. Det är också dessutom framtiden. Han ska liksom sätta det här försvaret, bygga upp det. Martin Ødegaard, ja, hans vår var inte jätteglimrande. Men som sagt, man vet vilken enorm potential som finns i de fötterna. Det är ändå någonting som reageras på när han säljs av från Real Madrid. Även om det är blandade reaktioner, så är det fortfarande en spelare som alla vet vilken enorm högsta nivå han har. Och som uppenbarligen verkligen vill spela i Arsenal. Och för den summan, det är en bra värvning i sig. Albert Zambi-Lokonga kostade inte mycket i sammanhanget. Har redan gått in och visat att han vill spela. Ramsdale gick vi igenom någon dag att ja, såklart det kostar lite och är han så pass bra. Men ja, det är en engelsk landslagsmålvakt i truppen där i alla fall. Det finns inte så många på banan. Han är homegrown och så vidare. Finns en rimlighet där, och du har en bättre andra keeper än vad du hade tidigare. Och sen dessutom då på deadline day, Takehiro Tomiyasu som Arteta pratat väldigt gott om här nu när han då har presenterat så är klar att det här är en spelare vi verkligen ville ha och så vidare. Som även Tottenham ville ha, mångsidig, kan spela i trebackslinje, kan spela högerback och så vidare. Värvningarna i sig är bra. Men det är ingen av de värvningarna, vad det verkar just nu, som känns som det som Arsenal verkligen, verkligen behöver. Och det är ju en ledargestalt. Någon som kan leda det här laget, kan väcka det här laget. Och vi har tjatat om det så många gånger. Någon form av liksom Bruno Fernandes katalysator. Liksom. Någon som går in och ställer krav. Någon som är en vinnare som kräver att Arsenal inte bara ska ta sig till Europa utan ska ta titlar. Och ha den kravbilden rakt in. Att gå in och ställa krav på att vi ska vinna och sätta den inställningen. Där behöver de som klubb. De behöver Virgil van Dijk till exempel. Hur han förändrade Liverpools sätt att tänka också när han kom in. För det var ju också en kravställare på alla sätt och vis.
Visst.
Det är jättesvårt att hitta de här. Det är otroligt svårt att hitta dem och veta exakt och pricka rätt. Ja. Men Arsenal skulle oavsett behöva den typen av spelare. Det är ju otroligt uppenbart i alla fall.
Ja, nej, men det tycker jag man kan se ganska, ganska tydligt i hur Liverpool har resonerat med sina värvningar. Att det har varit lagkaptener i stort sett varenda en som har kommit in under Jürgen Klopp. Att han har lagt oerhört stort fokus på det. Jordan Henderson, såklart lagkaptenen i laget, lagkaptenen i landslaget länge, även om Harry Kane har den bindeln nu. Eller länge, men han var det under en period. Gini Wijnaldum, lagkapten i Holland. Virgil van Dijk, vice kapten i Holland, men också lagkapten i tidigare lag. Andrew Robertson, lagkapten i Skottland. Och så vidare, va. Det har lagts en oerhörd tyngd vid just den typen av egenskaper. Men det är också någonting som är svårt att få tag på. Något, svårt att kvantifiera.
Om man hoppar där till Liverpools fönster, Ibrahima Konaté in, inte så mycket annat. Är du nöjd?
Nej, det kan jag inte påstå att jag är. Det är en konsekvens av hur de har... Det är så här att Liverpool drabbades ju väldigt hårt utav coronapandemin ekonomiskt, precis som alla andra drabbades man väldigt hårt. Det är ju dessutom så att Liverpool har en av de absolut högsta löneposterna i ligan, ja, i Europa. De har faktiskt en väldigt hög lönekostnad varje år. Det är höga löner på de här spelarna. Vilket gör att vissa av de här lönerna behöver liksom försvinna. Man kan inte fortsätta bara ösa in höga löner. Det finns också en homegrown-problematik som just nu gör att Liverpool faktiskt bara har registrerat 24 spelare till Premier League av de 25 man får ta. För det, det fanns helt enkelt inte utrymme med homegrown regler. Så hade de värvat någon, så hade de inte kunnat, ja, då hade någon av de icke-engelska spelarna eller icke-homegrown spelarna inte fått registreras, men ändå var kvar i klubben. Det, vilket är någonting som jag vet att Jürgen Klopp absolut inte kommer att acceptera. Det är inte så han vill ha det. Nu lyckades man ju sälja Shaqiri, man lyckades sälja Grujic. Grujic är en spelare som inte har varit registrerad för Premier League överhuvudtaget.
Är han helt såld nu?
Nu är han helt såld. Okay. Fall det är en lån med köpobligation, men han är såld i alla fall. Han kommer inte spela mer för Liverpool. Ja, mer och mer. Han har inte spelat så mycket.
Han dyker nog upp på någon International Champions Cup om 2 år, ska du se.
Jag tror att han är borta nu. Jag tror inte att det är en köpoption, utan jag tror att det är bara en teknikalitet, alltså en administrativ lösning. Han är ja, de facto såld till Portugal. Men det finns helt enkelt inte utrymme, så att hade Liverpool värvat något, hade det varit tvunget att vara homegrown i England, och där tittade man ju runt lite grann och kände att det fanns en del intressant. Att Jared Bowen tittade man på, bland annat från West Ham var inte intresserade av att sälja. Liverpool tyckte att budet eller pengarna som hade krävts då absolut inte var värdare. Man tittade på
Ismail Assar, kollar man väl på hela tiden, eller?
Ja, Ismail Assar, men han är ju då inte homegrown. Jag tror att...
Nej, just det är han ju såklart inte.
Ismail Assar, Jeremy Doku, det var ett gäng sådana spelare som man tittade på. Och det här var nog under förutsättningen att man lyckades sälja någon spelare till, typ Divock Origi. Nu lyckades man inte med det. Och man ville inte liksom då sätta Origi på läktaren i 4 månader, liksom oregistrerad från Premier League. Utan det blev helt enkelt inte mer än så. Det fanns, och det var ju någonting som vi var inne på, att det var ett problem för Liverpool, det här med homegrown just nu och den jättehöga löneposten som de redan sitter på. Och det har gjort att ägarna inte vill riskera att dra på sig utgifter som man känner att man inte har backning för, betala överpriser för spelare, utan då hamnar vi igen i en sån här situation där man tar en risk, precis som förra säsongen. Det gick ju inte jättebra, när man då inte ersatte Lovren med en ny försvarare, utan tänkte att man skulle gå runt och på de 3 befintliga plus Fabinho, sen så går alla 3 sönder. Kvar var bara Fabinho som egentligen är mittfältare. Nu finns ju risken att vi hamnar i samma situation här på mittfältet och faktiskt i anfallet också.
Jag skulle vara mer orolig för anfallet än mittfältet, alltså med tanke på att ändå Harvey Elliott har kommit in och gjort det bra. Du har Curtis Jones, Milner, Kane. Det finns mycket liksom sparkapital som kan användas till i den här truppen på mittfältet. Anfallet däremot, ja, vad finns? Ja, mina minnen är ju tillbaka, absolut. Mm. Och Riges. Tycker truppen ser bra ut. Jag kan ändå förstå varför Liverpool inte var så aktiva som de ändå var. Och sen blickar lite mot vad som händer nästa sommar istället. Och möjligtvis då kanske gör någonting på vintern ifall det skulle krävas. Men det känns just nu som att de ändå sitter ganska bra i läget de är.
Ja, jag tror också att Jürgen Klopp är rätt nöjd med truppen. Men risken finns verkligen att det blir ett par skador i anfallet. Nu har vi sett redan, Firmino fick ju kliva av skadad sista matchen här. Ja, vi får se vad som händer där. Vi går vidare till Manchester United. Där har det hänt...
Också bra trupp.
Också bra trupp, verkligen. Där har det hänt väldigt mycket. Vi får börja med Cristiano Ronaldo, en övergång som ju har rört upp känslor på både det ena och det andra hållet. Jag har förstått att Sir Alex Ferguson varit väldigt instrumentell i den här värvningen. Hela sagan med att Manchester City först hade lagt ett bud och fått det accepterat, vad vi förstår. Före Manchester United klev in i bilden och Cristiano själv valde att gå tillbaka till sin gamla klubb då. Efter kontakt med Sir Alex Ferguson, med Rio Ferdinand, med Edin van der Sar och Ja, med flera, antagligen med Ole själv då, så de spelade ju faktiskt också tillsammans under en kort period. Så ja. Att, ja, men känslomässigt väldigt starkt då på många sätt för Manchester United-supportrar. Men också kontroversiellt såklart med tanke på den, den historien som Ronaldo har och det anklagelserna från Mallorca i Las Vegas. Hela det här förfarandet med delgivningsmän som sökte honom i Italien, hur han gömdes för dem. Juventus ställer in USA-turné för att han då inte ska behöva ställas till svars för saker som han är anklagad för. Och saker han faktiskt har erkänt också i olika mejlväxlingar. Det är inte okontroversiellt förstås. Det är också svårt tror jag för väldigt många supportrar som känner alltså den nostalgiska liksom härliga varma känslan i bröstet men samtidigt den lite oroliga känslan i magen liksom samtidigt här och det så kommer det ju vara och det är ju så det är med Cristiano Ronaldo, han är ju båda de här sakerna samtidigt, det kommer ju med ett helt paket så att säga så att,
i det här fallet så är det ju på något sätt också. Alltså den Cristiano Ronaldo som lämnade Manchester United och den Cristiano Ronaldo som kommer tillbaka till Manchester United är ju inte samma sak. Om man bara tittar rent fotbollsmässigt är en spelare som har ett helt annat CV som har såklart också en helt annan ålder och en helt annan livslängd på så sätt. Men det är också en spelare som på något sätt alltså bränt väldigt mycket av liksom... Alltså det som skulle, alltså Ole Gunnar Solskjaer beskrev honom som en bra person också och liksom en fantastisk människa. Det är lite magstarkt att säga det med tanke på det som faktiskt liksom har dykt upp, det som faktiskt har hänt sen han lämnade United. Och det är en väldigt stor sak och det är liksom, det finns jättemycket skrivet om det. Sen så har det liksom bara, ja, tragiskt nog bara försvunnit bort i intet lite och blivit bortglömt. Och nu dyker det ju upp på ytan igen när den här övergången kommer. Mm. Och bara att det pratas om och påminns om är jätteviktigt. Sen på något sätt så får ju alla hantera sin egen moral på eget vis. Mm. United-fansen som uppskattar att han kommer tillbaka. Det ska inte liksom... Man ska inte skuldbelägga dem på något sätt. Nej. Men alla har liksom sin moral i det här. Men det viktiga här... Nu när det liksom, vi sitter i en sån alltså otroligt trist situation där dåliga saker inte händer för vissa människor, att vissa människor kommer undan med vad som helst. Det är ett problem i sig, men utifrån det perspektivet att det är där vi sitter, så är det så att här är det positivt att det kommer upp till ytan igen, att det påminns om att det här är faktiskt en person som anklagas för och har gjort det här. Och det finns ganska goda bevis för att det här också har skett. Att det kommer upp till ytan, att det påminns. Sen får alla ta sin egen moraliska väg utifrån det. Men det är väldigt viktigt att den påminnelsen görs och att det här inte glöms bort, framförallt.
Nej, men alltså det är ju precis som det är med... Det är ju, som supporter så vill man ju kunna dyka och bara hänge sig, vara 100% liksom åt ett håll med ett lag och med alla det lagets spelare. Det kanske blir svårt att göra i det här fallet. Det betyder ju inte att om man håller på Manchester United att man måste sluta hålla... Alltså, även om man känner det här lite obehaget i maggropen så behöver inte det betyda att man inte är en Manchester United-supporter. Att man inte vill att laget ska lyckas. Att man inte vill att Cristiano Ronaldo ska göra mål för att det här laget ska lyckas. Det finns två känslor i kroppen och det hade ju varit väldigt, väldigt skönt om det inte gjorde det. Men nu är det så. Men samtidigt så finns de här båda och de kommer verka bredvid varandra och så är det med det liksom. Vi måste ju också nämna Jadon Sancho som äntligen är klar för Manchester United efter att de har väntat ett år på honom. I mitt tycke ännu inte en färdig fotbollsspelare. Och med det menar inte jag att jag inte tycker att han är bra, för jag tycker att han är fantastiskt bra. Han var fenomenal i Dortmund förra året, men jag tror att han kommer bli ännu bättre. Och jag tror absolut att Manchester United är en jättebra miljö för honom att faktiskt bli det. Så att det är en spelare som kommer ha en lång och framgångsrik karriär i Manchester United, det är jag helt övertygad om.
om man bortser från de här anmärkningsvärda liksom profilövergångarna, pratar jag ju Messi, Ronaldo, Ramos, liksom den typen, så tycker jag att Jadon Sancho är en av de absolut bästa värvningarna som gjorts i det här fönstret. Mycket på grund av att det är en värvning som, den är inte skedd på någon impuls. Den är uppbyggd under väldigt många år. Det finns en väldigt tydlig tanke med den här värvningen. Det finns en väldigt tydlig riktning med den här värvningen för alla parter. För United som vill liksom ha en ny, ja, ny posterboy egentligen, en ny stjärna. Någon som leder det här laget fram, någon som signalerar vad det här laget vill. Jadon Sancho är den spelaren skulle jag säga. Det är en spelare som, precis som du säger, inte är färdig baserat på att han fortfarande kan utvecklas. Det är en av de absolut, absolut bästa i världen. Han gör ju alltså tvåsiffrigt antal mål, tvåsiffrigt assist i Bundesliga. Mm. Det är den typen av spelare vi pratar om, en liksom offensiv poängmaskin som... Alltså ganska komplett på alla sätt och vis, och tycker jag liksom ganska mångsidig, har otroligt många fina egenskaper på olika sätt och vis. Otroligt ung fortfarande. De behövde dessutom en höger ytter. Jag tycker det är en fantastisk rekrytering att de får igenom den, och ändå liksom, de väntar ett år, de får ner priset, en, ja, vad blir det, 40 miljoner euro eller något, det ändå sjunker under det här året. Ja. De får sin värvning. Och vi sitter i ett läge där de har värvat Sancho, Ronaldo, vi pratar om Rafael Varane för mindre än en halv miljard som liksom en passus. Det är helt bizarrt egentligen, för här värvar de en av världens bästa mittbackar som alla Premier League-klubbar haft som en sorts utopi under jättemånga år. Så vi har ju pratat om mittbackar till PL-klubbar hela tiden, varenda fönster. Så det har varit, de här behöver en mittback, de här behöver en mittback, de här behöver en mittback. Och vi slänger upp namn som, ja, Upamecano, vi slänger upp namn som Koulibaly, vi slänger upp Maguire innan han då gick till United. Hela tiden har ju Varann varit på något sätt den här vita valen. Alltså att alla nämns att de vill ha Varann, men alla vet att det kommer inte gå ändå. Och nu sitter vi här och Rafael Varann hade ett år kvar på kontraktet och ville ha en ny utmaning och hamna i United. Så att de har ju på något sätt plockat den här vita valen som alla vill ha i mittbackssammanhang. Må så vara att han svajat då och då i vissa matcher i Madrid under senare åren. Må så vara att han kommit upp lite till åldern, men fortfarande... Som han visade också i sin första match från starten, fruktansvärt bra försvarare. Så att även om alla United-fans vill ha en defensiv mittfältare in på ett eller annat sätt, och man ser det som fortfarande en bristvara i laget, så går det ju inte att säga att de inte har gjort ett fantastiskt fönster på alla sätt och vis. Även om Ronaldo-värvningen var oerhört impulsiv, och i alla fall känslan att de tog chansen när den dök upp, eller kunde helt enkelt säga nej till chansen när den dök upp.
Nej. Tottenham har gjort ganska mycket business den här sommaren. Det har släppts en hel del spelare. Moussa Sissoko till Watford. Gjorde han sin debut mot just Spurs?
Det gjorde han. Det var otroligt så, baseball-kompatibel debut.
Joe Hart har lämnat. Alderweireld har lämnat. Lamela har lämnat. Juan Foyt har lämnat. Och så vidare, och sen ett gäng spelare på lån då. Troy Parrott, roliga namnet. Serge Aurier lyckades riva sitt kontrakt till slut. Och så vidare. Och in har då istället Golini från Atalanta kommit. Väldigt, väldigt spännande. Christian Romero från Atalanta, också väldigt spännande. Brian Gill kan du säkert säga mer om.
Ja, alltså, det är ju, jag tycker det är en fantastisk värvning. Ja. Nu ska jag säga så, Lamela, det där är också en sån här, alla parter vinner i det. Alltså, att Sevilla skulle göra sig med Brian Gill förr eller senare, fattar man. Han har ju knappt spelat för Sevilla, utan det var ju Eibar förra säsongen på lån, han var strålande. En liksom framtidsman, Tottenham plockar honom för Lamela plus lite cash. Och jag tycker det är en strålande lösning för dem, även om den framtidsspelaren kommer inte gå in och leverera idag. Men ge honom något år eller två, se till att han får sina matcher, sina inhopp, sin speltid i kupper och så vidare. Och liksom, ja, låt honom frodas på något sätt, låt honom utvecklas, så finns det otroligt mycket fotboll i de där fötterna. Sen, jag tycker de har gjort ett jättebra fönster, Tottenham, måste jag säga. Paratici tycker jag har, när han har klivit in i sportchefsrollen, visat att de verkligen behövde en sån sportchef som tittar på lite andra marknader än vad kanske Tottenham vanligtvis brukar göra. Som har superkoll på italienska marknaden och dessutom revanschsugen efter sitt haveri i Juventus. Så Han får in Christian Romero som var en av Serias absolut bästa backar i en lån, en så här klassisk italiensk låneaffär med köpoption också. Emerson Royal som för några månader sedan Barcelona sa var en väldigt viktig del i deras liksom nya satsning här. Han såldes av för att Barcelona ville få in pengar i slutändan. Och de får en spelare som var med absolut bästa högerbackarna i La Liga förra säsongen som kommer passa perfekt i Nuno system. Golini som du nämnde, superalternativ på bänken till Lloris som ändå har lite skadeproblem och så vidare. Jag tycker de har gjort ett strålande fönster måste jag säga.
Mm. Vi får skumma lite igenom övriga lagar också. West Ham väntade länge på Kurt Zuma, till slut blev det klart. Från Chelsea fick också in Nikola Vlasic från CSKA Moskva. Alex Kral, en till tjeck. Alla tjecker ska till West Ham. Ariola in från PSG till West Ham också. Han kommer väl, gissar jag, liksom ta över efter Fabianski som ju är kanske på sin sista säsong nu. Vi får se hur länge han håller i. Har släppt Filippa Andersson tillbaks till Lazio.
Ingen jätteförlust för dem va?
Nej, jo, med tanke, en ekonomisk förlust blev det ju med tanke på att de fick bara 3 miljoner euro. Men å andra sidan, han har varit i West Ham ett antal säsonger. Balbuena drog till Dynamo Moskva och så vidare. Vi ska slänga in, vad heter han nu då, från Leicester?
Från Leicester eller nej, till Leicester?
Nej, till Leicester var det jag var inne på. Jag tappade. Jo, Patson Daka. Patson Daka var det jag var inne på. Det är ju en spelare jag ser fram emot jättemycket att se den här säsongen. Han har inte fått så mycket speltid än då, men 22 år gammal. Har ju öst in mål för Salzburg. Gjort ett mål per match ungefär som han har spelat så, under förra säsongen. Så att det finns en riktigt brutal målskytt i Patson Daka. Det är alltså, kanske precis vad Leicester behöver. Man har ju dessutom såklart Jamie Vardy och Iheanacho där. Så att mer spets till det laget.
Man vet ju också att när Leicester agerar på marknaden så gör de det oftast med tillförsikt och med smartness. Mm. Alltså i det här fallet, ja, Patson Daka, det är ju för framtiden man har värvat honom för att ta över. Eller liksom slussas in sakta. Boubacar Soumaré, mittfältaren där från Lille, är ju otroligt skicklig, duktig, nyttig mittfältare. Men också på något sätt värvad med framtiden i åtanke att de vet att förr eller senare kommer de tappa Tielemans eller Ndidi. Mm. Och då har du ersättaren på plats och den ersättaren har redan fått liksom jobba sig in i laget på så sätt. Yannick Westergaard, bra mittback som man får för en liksom ganska rimlig summa här som går rakt in och gör laget bättre också. Ademola Lookman, något av en chansning kanske, men samtidigt Leicester vet ofta vad de gör och det är spelare som ändå har en väldigt högsta nivå. Och sen lite rutin i Ryan Bertrand där på vänsterbacken också. Så att de fortsätter att se väldigt välskötta ut, Leicester. Det kan man ju säga.
Mm. Vi tar oss från England då. Det är såklart, det har hänt en jättemassa andra saker i England, men då får ni googla själva. och tar oss ner till Spanien där det har varit lite annat ljud i skällan så att säga. Det har handlat om det trasiga Barcelona och Real Madrids jakt på Mbappé. Som väl undrar hur mycket hjärta det låg i de där buden egentligen. Jag är fortfarande osäker på att Real Madrid verkligen ville betala de där pengarna. Men
allt de gjorde under det här fönstret tyder på att de faktiskt ville det. Allt de gjorde under det här fönstret, sättet de inte åtgärdade vissa andra saker i truppen, sättet man valde att inte ersätta Ramos Varane med mer än Alaba och Jesus Vallejo tillbaka från diverse svaga lån. Det tyder på att de var redo att urholka det mesta som fanns runt omkring för att gå för Kylian Mbappé, för att de visste hur viktig den värvningen skulle bli. Om man backar tillbaka några avsnitt när man trodde att Kylian Mbappé var klar, så kan ni höra mitt brandtal kring varför det här var en viktig värvning och varför det var rimligt att lägga 1,7 miljarder på honom. Så att man kan ju referera till den. Men samtidigt, nu har de etablerat en kontakt. Karim Benzema gick ut nyligen här från landslagslägret och sa att jag vet att Kylian Mbappé kommer spela för Real Madrid förr eller senare. Och då är det ju, om det ska ske, det har jag sagt i och för sig förut, om det ska det ske nu, har jag sagt massa gånger, flera fönster. Nu säger jag det till nästa sommar. Om Kylian Mbappé förlänger kontrakten med PSG, då är ju Real Madrid ute ur leken. Då har liksom de andra, de här stora oljefinansierade projekten sprungit i fatt, eller sprungit bort från Madrid och vad de kan göra med sin ekonomi, sin medlemsägna ekonomi. Men om man inte skriver på, så tror jag att han kommer att skriva på för Real Madrid när läget är. Så de kommer ju, så fort det blir nyår och alla skriker gott nytt år, kommer Florentino Perez bara springa från sin nyårsfest rakt i telefonen för att ringa Kylian Mbappé. Det är ju helt uppenbart att de kommer göra det. Så fort man kan förhandla om ett pre-agreement, så kommer de göra det. Och den historien kommer vi föra mycket om fortfarande, även fast det inte blev något konkret. Så, och sen nu så att man plockar också Eduardo Camavinga lite bara på uppstuds där på slutet. Både en värvning för framtiden som man är lite orolig för hur mycket speltid han verkligen kommer få. Men samtidigt också ett stort långfinger till Paris Saint-Germain som ville ha honom under hela fönstret. Så den där lilla striden, interna stridigheten mellan PSG och Real Madrid där på en liksom ekonomisk nivå vi inte riktigt kan liksom greppa, i och med att vi dödliga inte rör oss med de summorna, den pågår.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Från Real Madrid då, som inte lyckades med sitt sommaruppdrag, till Atletico Madrid som verkligen lyckades med vad de tog sig för den här sommaren, är känslan i alla fall. Inte minst Griezmann tillbaks där han var bra.
Ja, alltså sen tycker jag väl i och för sig att hans vår i Barcelona faktiskt var bra. Jag tycker att han ändå visade vissa intentioner på att börja hitta rätt. Han är otroligt viktig i liksom pressspelet, i det defensiva, i hur han sliter. Mycket som inte syns på liksom protokollet som han gjorde bra i Barcelona. Men det sagt, såklart det var en spelare de var redo att undvara. Men att de skulle göra sig av med honom på det här sättet, vid deadline med liksom diskussioner i liksom huruvida papperna kom in i tid och alltihopa, det är ju bara ett tecken på hur illa ställt det i Barcelona. Vi kommer ju till det, men för Atleticos del så var det ju så att de fick ett erbjudande från Barcelona, om man ska tro uppgifterna då, att ja, vi vill ha Joao Felix. Vi kan tänka oss byta Antoine Griezmann mot det. Vad säger ni om det? Atletico säger nej, vi tänker inte släppa Joao oavsett vad, men den där Griezmann kan vi ta tillbaka. Och så börjar de förhandla utan Joao Felix, och det slutar med att då Griezmann går på ett lån. Det lånet har väl en hyra på en 10 miljoner euro liksom. Men sen då med en köpobligation på 40 miljoner euro efter det. Så de får alltså köpa Griezmann för en tredjedel av det pris som de sålde Griezmann för 2 år sedan. Och det är bara helt fantastisk business. Sen ska sägas att här är det ju lite Cristiano Ronaldo-varning på det. På att det här var inte någonting som de hade planerat för. Det här var liksom också en situation som dök upp och de inte kan säga nej till den möjligheten, vilket jag förstår. Men nu sitter de med en offensiv som har Luis Suarez, Joao Felix, Angel Correa som började säsongen jättefint, Griezmann. Du har värvat in Matheus Cunha från Hertha Berlin, fantastisk värvning tycker jag. Och så har du Marcos Llorente, spelar ju forward då och då, liksom offensivt lagd nu för tiden. Efter den här underliga positionsbytet som, och fantastiska positionsbytet som Cholo Simeone genomförde med honom. Thomas Lemar är väl mittfältare i grunden nu för sig, men du har väldigt många alternativ du sitter på. Och det blir väldigt svårt att hålla alla nöjda. Men om man bara tittar på truppen, vad de har gjort det här fönstret, så har de gjort ett fantastiskt sommarfönster. I och med att Atletico är den enda klubben av de här stora tre spanierna, har faktiskt förbättrat sig under den här sommaren. Rodrigo de Paul, fantastiskt. Och
favoriter förändring. Ja, Rodrigo de Paul såklart. Och då släppte man Saul till Chelsea. Och det känns ju som att, vad fick de? Ja, det var väl, de gick de plus på den switchen?
Nej, alltså de Paul gick ju för 35 någonstans där. Saul var väl ett lån där som liksom på typ 5 miljoner i hyra eller någonting. Så där går de ju inte plus på så vis. Nej. Jag tror att Atletico spenderar ju mer än vad de har sålt för. Folk får rätta mig på Twitter om jag har fel här. De kan ju ha sålt någon. De har ju lånat ut lite ynglingar och sånt där också.
Men i grund... Nej, de har inte sålt speciellt mycket, det stämmer.
Nej, men de har gjort ett väldigt bra fönster, för de har, lite likt Chelsea efter att ha gjort en väldigt bra säsong innan, börjat peta lite på vad behöver vi förbättra. Och sen då valt att förbättra just de punkterna. Och sen kommer Griezmann som någon sorts bonus som vi vill få se exakt hur de ska använda, hur det kommer fungera. Man är lite orolig för hur mycket spel till Joao Felix kommer få till exempel. Men det är en fantastisk trupp de sitter. Det är väl första gången man kan sitta och säga här att Atletico har den bredaste och vassaste truppen i Spanien just nu.
Mm.
Och ja, får anses vara favoriter på förhand till ligatiteln. För där är de just nu.
Ja, det känns verkligen så. Det är i alla fall inte Barcelona som har haft... De har verkligen gått... De befinner sig just nu... nere, vad man hoppas en botten, och att det är någonstans härifrån de ska ta spjärn, men känslan är att det faktiskt kommer bli värre innan det blir bättre, för de där skulderna ligger ju fortfarande där och hopar sig, och lönelistan är trots att Messi har försvunnit, trots att Griezmann har försvunnit och så vidare, fortfarande ganska diger. Nu verkar det som att Pjanic försvinner också, va?
Han är officiellt klar för Besiktas på ett lån.
Mm.
Där Barcelona betalar halva hans lön, men samtidigt det är pengar de blir av med för en spelare som absolut inte är så tänkt att använda. Hela den soppan från förra sommaren, det är ju ett eget kapitel egentligen, att Pjanic ens spela den säsong i Barcelona är ju bizarrt, tycker jag. Men alltså jag har ju suttit här och ifrågasatt vad de sysslar med väldigt många gånger, och sen var det på något sätt att när de var i ett läge där alla hade accepterat att de inte kommer värva in på deadline. Det var lite snack om att ska de ta in en extra forward, bara för att de ändå blev av med Messi, liksom bara ha någonting.
Det snackades ju om Dani Olmo.
Ja, men det där budet, jag vet inte vart de uppgifterna kom ifrån riktigt, för det var ju, märker ju, jättekonstigt. Dani Olmo vill till Barcelona, han kan tänka sig gå dit, och med en rimlig summa hade det varit en rimlig rekrytering. Men inte att lägga en transfersumma på här och nu för Barcelona. Det är inte den positionen de behöver förbättra heller.
Nej.
De hade kunnat behövt en extra central forward-alternativ om man inte har tänkt att spela Martin Braithwaite hela säsongen. Det fick de, men de blev av med Griezmann samtidigt. Och det var ju inte en jättespännande alternativ som kom in direkt i form av Luke de Jong, 31 år.
Nej, alltså... Jag vet inte, han känns, om man pratar om så här Barcelona DNA brukade vi prata om för några säsonger sedan, så har han inget sånt, i alla fall inte sånt, från mitt perspektiv känns det som han har det. Jag vet inte, det bara limmar inte den här övergången på något sätt.
Nej, men det är ju den typen av övergångar som inte limmar som Barcelona sitter med just nu, för att de sitter i de skulderna de gör. Och man kan prata hur mycket som helst om liksom hur tydligt det är hur misskött klubben var under Bartomeus ledning tidigare och även Sandro Rosell innan det. Men det råder också ingen tvekan om att Joan Laporta har inte lyckats uppnå något av sina vallöften. Han har inte lyckats göra någonting för att egentligen bättre. För det här är ju en extra käftsmäll som kommer det här på deadline. Att ja, såklart du ville bli av med Griezmann och hans lön, men ersättaren, och du har urholkat truppen på ett sätt som är fascinerande faktiskt, hur urholkad den är. Sen ska sägas att om man tittar bara på laget i helhet, det är fortfarande ett lag som kan vinna La Liga. Det är fortfarande absolut ett lag som kan vinna La Liga. På Memphis Depay har börjat jättefint. Du har ändå fått in Eric Garcia i försvaret som är spansk landslagsman, och du har i grunden en bra tur. Ansu Fati är frisk snart igen och får nummer 10. Pedri när han kommer tillbaka från din välförtjänta semester. Frenkie de Jong är kvar. Då Ter Stegen i mål. Det finns jättebra fotbollsspelare. Men sättet de ändå har urholkat offensiven från att ha gått från Messi, Griezmann. Ja, vad kan man säga att de gick in med säsongen? Messi, Griezmann, Fati då. Messi, Griezmann, Dembélé. Till att nu spela liksom Depay, Luke de Jong, Martin Braithwaite. I och för sig så kommer ju typ Fati kommer ju få spela mer liksom, alltså kommer ju vara tokordinarie väl när han kommer tillbaka. Och Ousmane Dembélé, om han är frisk, kommer ju såklart spela. Och då är det ju bra fotbollsspelare. Men såklart det är anmärkningsvärt att man gör den switchen lite på någon sorts spontanitet i slutet. När de inte får Joao Felix, då ska det inte leda till att du ändå ger bort Griezmann för den summan du gör. De kanske var tvungna att göra det, men gör det i sånt fall tidigare i fönstret, så du faktiskt efter det kan titta lite mer än att desperat plocka in en spelare som gjorde 4 mål på 34 matcher för Sevilla förra säsongen. Och dessutom såg relativt trött ut under den tiden. Ja, han funkar med Memphis Depay från PSV-tiden där de gjorde massa mål tillsammans, absolut. Så det kanske blir en jättebra värvning. Men det signalerar inte att det här är ett projekt som är värt att tro på något sätt.
Nej. Nej, men det är klart, om man har gjort av med en massa spelare. Emerson Royal då till Tottenham, Junior Firpo till Leeds, Griezmann har lämnat, Lionel Messi har lämnat.
Ilaish Moriba har lämnat, sen har de gjort av med allt möjligt.
Todibo har lämnat.
De ville bli av med Collado till Sheffield United, men den kraschade. Conrad de la Fuente tycker jag är jättekonstig försäljning, som de skickade till Marseille. För det känns som att om de ändå skulle låna in Luke de Jong, varför inte bara behålla Conrad och ge honom chansen? Det hade alla i supporterled från Barcelonas håll uppskattat mer, att se en spelare som har kommit från La Masia få chansen istället för att du lånar in en avdankad 31-åring som egentligen inte håller Barcelona-nivå.
Nej. Det med Trincao till Wolves.
Superdeal av Wolves.
Ja, verkligen. Alltså, han har ju inlett väldigt lovande.
Han är duktig, han är jättetalangfull, ja. Även om han inte kom till sin rätt i Barca-tröjan liksom helt och hållet. Men det är också tålamodet. Du har ju värvat de här spelarna för att du vet vilket läge du sitter i. Håll hårt i de unga. Låt de unga liksom kvar. Lägg inte pengar på att betala liksom ett års löner till plus 30 spelare om du sitter i det där läget du gör. För man har en av världens bästa ungdomsakademier. Så man kan liksom, den är inte på samma nivå som förr, absolut. Men du kan få upp ganska bra spelare därifrån. Och det är den de ska satsa på.
Ja, vi ska väl nämna också att Sergio Aguero har kommit in, men ingen vet hur han kommer spela
fotboll. På tal om plus 30 spelare man kanske inte borde ha signat. Han måste ju sitta och fundera. Han skulle komma dit och spela med Messi. Det vart inte så mycket av det liksom.
Nej. Nej, men overall balance på Barcelona är ändå 500 miljoner plus i transfer fees. Man har blivit av med Messis monsterlön.
Griezmanns monsterlön.
Om Griezmanns monsterlön, så att även på lönekontot, även om man då har tagit in Aguero till exempel och sådär, så, och Memphis Depay, så har man ju sänkt sina löneutgifter också ganska rejält.
De har ju presenterat sänkta löner.
Saneringen är ju inledd liksom, ja. Men de har ju en bra bit kvar.
Ja, de har ju presenterat de lönesänkningarna som nyförvärv. Alltså, titta här på vår hemsida. Gerard Piqué har sänkt sin lön. Och sen så kommer det liksom nytt. Ja, Sergio Roberto och Sergio Busquets har sänkt sin lön. Och så blir det liksom nyhet av det på deras hemsida liksom. Mm. Och nu kan vi registrera Kun Agüero. Det kommer ju där på deadline i princip. Det är en jättejobbig situation de sitter i. Men det positiva är väl att de har Pedri, Ansu Fati och höll fast i dem. Det hade varit en lätt, alltså, lätt out att bara sälja av dem för 1 miljard. Men då hade man ju helt grävt ner sig. Nu gjorde man ju inte det. Nu valde man att släppa Griezmann, vilket egentligen inte är ett stort tapp, förutom att affären i sig är ett fiasko. Men och Memphis Depay när han har kommit in har faktiskt sett väldigt, väldigt bra ut. Och han kanske till och med mår bra av att få den här stjärnrollen han får nu. Så att jag tror att absolut att det kommer vara ett lag som slåss i toppen av La Liga. Det kommer vara ett lag som kommer att ta sig till Champions League om inte allt går snett. Men det är såklart det är urholkat på alla sätt och vis.
Snackas om ett nytt kontrakt till Koeman också, vilket inte alls var vad supporterna ville höra.
Han har gjort det han kan, stackaren.
Vad ska de göra då? Liksom?
Ja, men det är lite så läget de är i.
Graham Potter. Alla ska ha Graham Potter när det ska startas om här.
Du tycker
det? Grejen är att, ja, nej, men de får väl hålla kvar vid. De kommer få fortsätta sanera. De kommer få fortsätta sanera.
Men absolut häftigaste värvningen i Spanien är ju Radamel Falcao till Rayo.
Ja, det blev klart till slut.
Ja, alltså det är ju underbart bara på alla sätt och vis att han ska dit och spela. Det är en häftig värvning på alla sätt och vis. Sen är det ganska många roliga värvningar som har gjorts i de mindre lagen, måste man ju säga. Idag blev det klart med Shkodran Mustafi till Levante. Den går jag igång på i alla fall. Tror att det kan bli kanonbra, för jag är en av få som fortfarande tror på Shkodran Mustafi, att han har lite mittback i sig ändå. Bejerin till Betis, jättefin värvning också av dem som har gjort ett bra fönster överlag. De ville ha Ceballos men fick inte det. Valencia har faktiskt värvat lite i Marcos André och så vidare, och även Elder Costa kom ju in här på deadline day, så att de har gjort lite. Ja, Hugo Duro såklart också till Valencia, den är ju lite rolig av alla möjliga skäl. Och ja, det är flertal lag som har gjort ganska bra rekryteringar tycker jag överlag i Spanien, även om de har varit lite mer anonyma. Och sen Ludde Augustinsson till Sevilla är ju såklart jätteroligt på alla sätt och vis också.
Mm. Sevilla är ju spännande som vanligt med Monchi vid rodret. Vad tror vi om deras chanser den här säsongen?
Det är en titelkandidat. Det sa jag i och för sig inför förra säsongen också, men jag tycker faktiskt att det är en titelkandidat sett i truppen, bredden, till alltså där Lopetegui har lyckats sätta i det här laget. Jag tror absolut att de kommer vara med och utmana om det, och om de inte tar en CL-plats så tycker jag att det är ett misslyckande sett i den truppen de har. Om man tittar på hur till exempel Erik Lamela och han har inlett strålande och otrolig överflöd med duktiga spelare offensivt i Lamela, Papu Gomez, Enesiri, och Rafa Mir från Wolves här också som ska bli spännande att följa, och Campos såklart, Suso, Oscar Rodriguez i sin andra säsong, kommer han lyfta igen? Och så har du ju ändå fått behålla de viktiga spelarna. Jules Kondé blev ju kvar. Jules Kondé är sur för att ha blivit tvingad kvar. men det är en väldigt bra mittback. Sen är en värvning som också... Sevilla värvar ju liksom brett alltid och mycket. Och Ludvig Augustinsson är ju en del av det här breda Montys wheeling and dealing som han alltid gör. Men Thomas Delaney som kommit in tror jag också kan vara en väldigt, väldigt smart rekrytering.
Han kommer ju glida rakt in där och bli en nyckelspelare, det tror jag.
Ja, men alltså att han har lite mer på sin strängar på sin lyra än vad Fernando kanske har idag. Ganska mångsidig. Och du har alltså en mittfältsuppsättning då med Juan Jordan, den evigt underskattade Juan Jordan, Ivan Rakitic, Fernando, Delaney, Gudelj och sen Oliver Torres på skadelistan just nu. Jättebra mittfält. Jag tycker att de Sevilla ser jätteintressanta ut.
Ja. Vi lämnar Spanien där och går vidare till Italien. Där vi kommer väl till Juventus och vad de nu kan göra i post-Ronaldo. Men den stora aktören här till supporternas förtret till väldigt hög utsträckning, det är ju Inter Milan. Inter som släppte Lukaku för en 1,1 miljard ungefär, släppte Hakimi för ungefär 600 miljoner. Jag släppte de mer, Politano för 200 miljoner.
Ja, de sålde av Politano till slut, ja.
Nej, men Inter gör alltså en vinst bara på transfersummer. Nu kan man inte riktigt räkna så, för det är mycket. Det är liksom lån och så är det köpoptioner och såna här saker som inte räknas in här. Men någonstans runda slängar 1,3 miljarder. plus har de gått på sina affärer här den här sommaren, Inter. Och det är såklart nyttigt, och det kommer göra mycket för ekonomin där, och såklart då ett par höga löneposter, inte minst då Lukakus som man slipper, men någonstans så måste de ju också investera i den här truppen, och det har de ju gjort med bland annat då Denzel Dumfries som ska bli spännande att följa. Correa har kommit in.
Just det.
Calhanoglu känns det som kanske den som kan göra störst avtryck. Darmian, varför inte?
Darmian.
Ja, men någon måste ju spela på den där högerbacken.
Ja, men det är ju Dumfries ska väl gå in där och spela högerback i grunden, men de måste väl ha två liksom för att kunna rotera lite också. Men överlag är det ju tydligt, Inter har haft ekonomiska bekymmer. De har åtgärdat dem, kan man ju säga, under det här fönstret, och sen valt att ersätta ganska kortsiktigt. Sen kan jag tycka att om man ser bara på hur Calhanoglu och Dzeko funkade i liksom premiären för dem, det såg ganska bra ut. Och under Simone Inzaghi som får sätta sin prägel på det här laget, det är ett lag som är liksom inpräntat i 3-5-2-an. Jag tror ändå att de kommer vara en titelkandidat.
Men att de fick... det är dessutom i en serie där inget lag mår bra.
Atalanta mår väl jättebra.
Ja, Atalanta mår bra. Mm. Det är ju många, som har Atalanta som favorit till Scudetton.
Precis.
Vilket låter helt galet, men det är inte alls galet.
Jag tror lagen mår ändå bra utifrån sina förutsättningar just nu i Italien. Det är lite den känslan jag får, att det är ganska många sunda projekt. Min alltså, spontana känsla i alla fall, att det inte är lika kaotiskt. Det har ju varit en otrolig liksom, tränarkarusell i Italien. Det ska ju ha i åtanke att de flesta klubbar har ju bytt tränare inför den här säsongen. Det är väl bara Milan som har kvar Pioli. Men annars så har ju Inter har bytt, Juventus har bytt, Roma har bytt, Lazio har bytt, Napoli har bytt. Atalanta har ju inte bytt såklart, och Gasperini sitter ju naturligtvis kvar på den posten. Men det är mycket, mycket förändring på den fronten, men i trupperna så har det ju inte varit några så här i ögonfallande stora rekryteringar som har gjort för de flesta i alla fall. Liksom Napoli plockade väl Sambo Anguissa här sent, men som jag tror kommer vara jättenyttig, för jag tycker Sambo Anguissa är en jättebra mittfältare. Lazio hade problem att registrera sina nyförvärv de gjorde, men där fick de in lite till slut. Såg att Pedro faktiskt startade för Lazio här senast till och med. Men det blir spännande att följa Serie A i år, tycker jag. Sen Atalanta har ju sedvanligt gjort bra business, tycker jag, under det här fönstret också. Och som sagt, titelkandidater är de utan tvekan i alla fall här, så. Det är mycket, många så här lite under radarn intressanta saker som skett där i Italien, tycker jag.
Mm. Intressant också i Milan då. De tappade ju Calhanoglu lite snöpligt. Såklart till liksom lokalkonkurrenten.
Såklart, den ser ju illa ut. Men samtidigt så krävde han ju en lön som Milan ändå på något sätt rimligt inte valde att gå med på.
Stora tappet för Milan den här sommaren är ju såklart Donnarumma iväg på en free transfer.
Men Mike Maignan som ersätter är ju strålande beslut att värva in honom där istället. Milan känns väl, ja, Brahim Diaz kommer ju få ta en större roll nu i och med att Calhanoglu har försvunnit. Men även där så har det sett ganska pikt ut. Oliver Giroud har ju kommit in som en vice Zlatan dessutom här nu så. Och där vet man precis vad man får. Det är många Serie A-klubbarna verkligen värvat spelare där du vet precis vad du kommer få. Inter vet vad de kommer få i Dzeko och Calhanoglu. Milan vet vad de kommer få i Giroud. Och Maignan också. Så att, på så sätt, man har varit säkra. Man har liksom inte tagit några risker. Titta på Atalanta också, så tycker jag att när de blev av med Romero nu så valde de att plocka in Meri Demiral från Juventus istället. En väldigt duktig mittback. Bara att han inte har fått speltid så mycket i Juve på grund av att han har Chiellini, Bonucci och De Ligt framför sig. Men en väldigt, väldigt bra mittback i ung ålder. Jättesmart sätt att ersätta Romero på, tycker jag i alla fall. Zappa Costa som kommer in, han gjorde väl inga avtryck i Chelsea, men du vet exakt vad du får. Du får en offensiv högerback som kommer springa där på sin kant. Och Coop Miners vet jag inte riktigt vad man får av kanske, men fortfarande. När Atalanta tittar ungt och Nederländ så brukar de pricka ganska rätt.
Ja, då har vi eventuellt titelfavoriten Atalanta då, för Juventus som ju under många år prenumererade på den Scudetton kanske inte kan räknas in där längre. Nu har man blivit av med, och det får man väl ändå säga, att de blev av med Cristiano Ronaldo till slut.
Ja.
För det var ju en lönepost de inte riktigt kunde hantera längre. Har inte ersatt med sådär jättemycket, men den viktigaste värvningen den här sommaren får väl ändå vara Locatelli som kommer in i det här mittfältet, och känns som att det är en spelare som kommer göra stor nytta i många år för Juventus.
Ja, jag tycker det är en strålande värvning. Och sen är det ju den här lån med köp obligationen, den som man jobbar så ofta nu för tiden i Juventus, som man gjorde med Chiesa bland annat också tidigare. Som man gör med Locatelli, då en god relation till Sassuolo och lyckas få igenom den här övergången på så sätt. Fantastiskt spännande mittfältare, och de behövde en riktigt bra innermittfältare, tycker jag, sett till att det har varit en svag punkt i det här laget tidigare. Sen när de ersätter Ronaldo med den blygsammare Moise Keane som kommer tillbaka efter mycket om och men, och runda i Everton och en runda i PSG som i och för sig var väldigt bra också, ska sägas. Det finns mycket uppsida på Moise Keane. Jag tror att han kan hitta tillbaka till god form där. Så att, och Allegri in på tränarposten igen, såklart. Nu har Juventus börjat säsongen katastrofalt ur Juventus perspektiv. Men jag tror ju fortfarande att det kommer vara ett Juventus som ändå utmanar om ligatiteln. Jag har väldigt svårt att säga att de ska bli helt akterseglade. Med det sagt, de är inte i samma sits som de var för 2 år sedan. Så enkelt är det ju. De har inte lika bra trupp som de hade för ett tag sedan. Men det finns ändå en viss framtidstro med spelare som Chiesa, Locatelli, Kulusevski ska ju nämnas där också, även om man smått ryktades iväg där av någon konstig anledning på slutspurten. Tror inte det låg så mycket i det egentligen. Morata på topp, vet du vad du får?
man vet vad man får utan
ja, Morata. Och sen försvaret såklart, alltså Chiellini, Bonucci och De Ligt är ju fantastiskt duktiga mittbackar. Så att det finns ett lag där och Allegri borde få ordning på det, även om det har börjat lite knackigt. Och sen är det ju, ja, Dybala ska ju såklart nämnas. Nu kommer ju han få en helt annan frihet och en helt annan roll när Cristiano har försvunnit. Så att, ja, de blev av med Cristiano Ronaldo, så är det ju. Ronaldo ville därifrån, Juventus ville väl inte säga det rakt ut, men såklart de också kände att det kanske inte var den bästa rekryteringen de har gjort. Inte för det Ronaldo gjorde på plan, för det var fortfarande bra, han gjorde en massa mål och så vidare, men för att han... Ja, han liksom begränsade ju resten av truppbygget och truppen runt om.
Laget blev ju sämre av att Ronaldo kom dit. Det var ändå ett lag som hade vunnit 7 eller 8 Scudetto i rad, spelat semifinal och final i Champions League. Och sen Ronaldo kom dit så har man inte vunnit någonting och har en kvartsfinal som...
Med Ronaldo.
Ja, de vann ligan först, ja. Ja, det är sant.
Men alltså, det är ju inte för, alltså, jag skulle säga att det som har gjort att Ronaldo blev sämre med Ronaldo har ju inte att göra med Ronaldo, vad han gjorde på planen för främst, och det är ju vad han kostade. Det är det som liksom har handikappat dem liksom på något sätt i marknaden. De har inte kunnat värva och liksom ha den attraktionskraften och lägga de lönerna på det sättet de har tänkt.
Nej, men det är det jag menar, den affären har ju hindrat dem, alltså den affären har ju varit en bromskloss för dem, och det har inte gett några sportsliga framgångar.
Nej.
Att prata om.
Precis.
Någonting om Roma också då, med Mourinho vid spakarna, värvat in Tammy Abraham för stora pengar, 40 miljoner euro för honom, en spelare som jag gillar väldigt mycket. Rui Patricio har kommit in då från Wolves. Det känns som att Wolves saknar honom. Men
José Sá har inte börjat jättebra, va?
Nej, han ser okej ut på vissa, alltså han ser okej ut i 95% av matcherna, men så är det den där bollen som man måste ta, va?
Han passar ju där dock. Det är ju lite så när han gick till Wolves att man tänkte att var inte han redan i Wolves? Nej, just det var han ju inte. Han känns som någon som har varit i Wolves, bara José Sá. I alla fall. Ja,
han är inte lika bra som Rui Patricio.
Nej, exakt.
Så kan man säga. Och för att Rui Patricio är en riktigt, riktigt bra målvakt tycker jag. Kommer in här och ja, det känns som att, jag vet inte, men det får lite känslan kanske att Mourinho-fotbollen ändå funkar i Italien.
Det gör ska det ju. Alltså jag tror det gör det.
Ja, det är väl lite känslan man har fått så här initialt i alla fall. Det är ganska, ganska tunga investeringar då för Roma, samtidigt som man inte har sålt någonting. Jättedyrt just nu. Det är en del lån på spelare som eventuellt kan dra in lite pengar framöver. Man har ju då släppt Dzeko till Inter, och det är en lönepost som man fick att jobba lite med där. Så. Men övrigt en ganska tung nettspend sommar ändå för Roma, en miljard nästan.
Alltså något av det viktigaste de kanske får, Tammy Abraham tror jag kommer göra jättemycket nytta för dem framåt, men något av det viktigaste är att få tillbaka också Saniolo i gammalt slag igen. Det är ju en fantastisk fotbollsspelare som ju hämmades av den här skadan han fick, men sen spelare som Pellegrini, Cristante och så vidare kommer ju också lyfta under Mourinho. Det är känslan man har fått här i början i alla fall. Lite frågetecken för försvaret, vet inte riktigt hur det här kommer hålla på sikt. Man har ju Mancini, Ibanez och Kumbulla tillgängliga nu, men lite skadekänningar på Chris Smalling och så vidare. Spinazzola till vänster är ju borta ett tag efter den tråkiga skadan han fick under EM. Men alltså Roma, alltså allt annat än en Europaplats är ett fiasko, så mycket kan vi säga. Sen om de ska vara med och utmana om Scudetton, det har jag väl väldigt svårt att se. Men jag tror att Mourinho kommer i alla fall sätta en prägel. Och det finns yta att klättra på i den här serien. Det finns möjligheter att klättra.
Jag tror inte att det är omöjligt att de är med där. där uppe ganska länge. Sen om de tar titel eller inte, det låter jag vara osagt, men jag tror att de kommer få ihop de här delarna, och jag tror ändå på Roma den här säsongen, för jag tror faktiskt lite på Mourinho i den här rollen, och han gör ju ofta bra. Det första han gör, första säsongen brukar vara bra. Andra brukar vara ännu bättre, och sen tredje så brakar allt.
Jag ska ju säga så här, Lazio, Inter, Roma, Milan, Napoli, den här, alltså fem klubbarna som man länge har funderat på, vart är de liksom efter Juventus? Mm. Alla de har ju börjat med två raka segrar här nu. Och fått ganska goda start på sina liksom projekt, där alla de här klubbarna såklart har Europa i sikte. Om bäst, väldigt gärna Champions League om det skulle gå väldigt bra för dem. Det är väl där de siktar på. Alla de har börjat väldigt starkt. Juventus har börjat utan segrar på två matcher. Sen tycker jag, innan vi lämnar Italien, måste man ändå nämna Fiorentina som fått in Italiano som tränare. Nico Gonzalez ser strålande ut. De spelar väldigt rolig fotboll också. Det ska bli väldigt kul att se vad de kan hitta på här också under den här säsongen med lite nytt. Många, många spännande projekt i Italien.
Ja, verkligen. Vi rör oss från Italien då till Tyskland, och där är det ju framförallt en story som definierar det här fönstret. Det är ju Bayern Münchens brandskattning utav RB Leipzig. Man tar tränaren, man tar försvarsjätten, man tar lagkaptenen, och sen så är det tack och godnatt.
och dessutom för så här otroligt bra summor. Det är liksom jättebra business rakt igenom Bayern München, att de plockar Sabitzer med ett utgående avtal för det priset de gör här på slutet av fönstret. De plockar upp Mekano jättetidigt innan någon annan klubb hinner få för sig att göra det. Och de tar in Julian Nagelsmann, kanske mest intressanta tränarnamnet i världen, sett till liksom framtidspotential på en tränarbänk. Sen huruvida allt det här kulminerar i ett Bayern som ser lika bra ut som vi är vana vid att se Bayern, det ska också låta för osagt än. För det har inte varit, det finns vissa frågetecken lite här och var, men på pappret, truppen, såklart de är en superkandidat att ta hem Bundesliga, även om det finns andra klubbar som vill ge sig in i leken, bland annat Leipzig utan Sabitzer, Upamecano, Nagelsmann, med Jesse Marsch där som kommit in, och tycker ändå de har gjort ganska fina rekryteringar. André Silva för 23 miljoner euro, ingen dum värvning, öste in mål för Frankfurt förra säsongen. De har fått in Simakan, ung fransk mittback som just ska, de hoppas ska få samma utveckling som Upamecano och Konaté som har försvunnit. Det finns lite att ta av den där truppen fortfarande. Ilaiz Moriba ska ju nämnas också, mittfältaren som kom in, som är jättespännande på alla sätt och vis från Barcelona. Men ja, Bayern måste väl ändå vara favorit. Jag vet att Tysklands kännare tror ju på Leipzig, men det var ju innan Sabitzer försvann också.
Men tittar man på pappret, så måste man ju sätta Bayern München som favorit.
Såklart.
Det är ju bara så.
Självfallet.
Borussia Dortmund släppte Jadon Sancho men behöll Haaland, och Haaland kommer ju göra sina mål, så då är det ju bara upp till resten att göra sitt jobb också.
Ja, och det finns en ganska bra rest att jobba med. Daniel Malen som kommit in, tycker jag, alltså rimlig och sansad ersättare till Sancho på något sätt, med väldigt stor uppsida i vad han kan få för sig. Sen har du ju mycket spelare från egna leden som kan ta nästa kliv. Alltså Yosufa Moukoko, han har nyss fyllt 16 nu, men han fick ju känna på A-lagsspel förra säsongen när han blev gammal nog att få göra det. Där har du ju ett sparkapital som ska bli otroligt spännande att se vad han kan nå för höjder. För det är en talang att prata om hur länge som helst. Giovanni Reina, 18 år, syntes jättemycket förra säsongen och gjorde det bra. Jude Bellingham, 18 år, var strålande.
Det är helt otroligt.
Ja, det är, alltså man tittar på liksom åldern på den här truppen på vissa av de här tongivande spelarna, så här häpnas man ju verkligen. Vad det finns för talang. Ansgar Knauf, egen produkt, 19, kanske inte riktigt på den nivån, men det finns mycket att ta av i det här laget. Fortfarande ett väldigt bra lag. Sen så är det ju om Marco Rose får ordning och reda på det och får ihop det här till ett kollektiv som kan utmana Bayern eller inte, det är jag tveksam till. Men Dortmund ser lika ungt och lovande ut som Borussia Dortmund brukar göra, kan man väl säga.
Ja, så att säga, Jude Bellingham på de fem matcher då i Bundesliga, Supercupen och DFB-pokal som de har spelat, så han skramlat ihop 3 assist och 1 mål på sina 375 minuter från sin centrala mittfältsposition. Det är en spelare det.
Sen ska ju både Wolfsburg och Leverkusen nämnas här också, som vi inte har pratat om. Jag tycker båda de har gjort strålande fönster faktiskt. Wolfsburg framförallt på att ha behållit spelare som Ridley Baku och Schlager och så vidare, som väldigt duktiga, väldigt spännande spelare man ändå fått kvar, samtidigt som de har rekryterat lite ytterligare ovanpå det. Leverkusen som får in gamla Bayern bekantingen Odilon till mittförsvaret. Fantastisk utveckling i Klubb Brygge vad det verkar här också. Kostade ganska mycket pengar. Jag vet inte hur mycket som hamnar i Hammarbys kassa på det här, ska jag ärligt talat säga. Men det borde ju vara en liten slant i alla fall. Och har behållit Tapsoba dessutom, som lär vara en sån här spelare som borde vara superaktuell och flytta om man fortsätter på den utvecklingen han haft. Nej, de ska inte underskattas hela det här pusslet heller. Ska jag säga.
Ja, och sen så har vi en liga kvar då innan vi knyter ihop för den här säsongen. Ni får ursäkta alla ni Portugal-fantaster där ute. Jag vet att den portugisiska ligan nu är den femte högst rankade före den franska, men i Frankrike
de
finns PSG.
De är likare i Portugal med Pablo Sarabia som kom in.
Ja, precis. Och Mirko Grujic.
Mirko Grujic. Alla vägar leder till Grujic här.
Nej, men i Frankrike finns såklart PSG som sätter någon slags takt för den här transfermarknaden helt och hållet.
För att det är ju ett helt sanslöst. De värvar alltså Real Madrids lagkapten, Barcelonas lagkapten, Milans mest värdefulla spelare, alltså Liverpools kanske bästa mittfältare, Inters absolut bästa wingback.
Ja. Nej, alltså de har ju dragit ihop ett ganska bra lag här. För det är klart att de fortfarande är liksom vansinnigt framtunga, men jag tycker att värvningen utav Wijnaldum är otroligt smart utav dem. De behövde få in den typen utav bollhållande, klok spelare som tar ett stort defensivt ansvar men också har en offensiv i sig. Det behövdes en sån spelare på det mittfältet, för Verratti är Verratti och han gör sina grejer, men han är skadad rätt mycket, och de övriga där på mittfältet håller inte riktigt den klassen som man hade önskat, men det gör Wijnaldum.
Ja.
Och han kommer ta ett stort ansvar där på mittfältet, som gör att det blir lite mer lekstuga då för Neymar, Mbappé och Messi längst fram. Det är knappt man liksom tror sig själv när man hör orden sägas, men Neymar, Messi och Mbappé tillsammans alltså.
Och Angel Di Maria.
Och sen Angel Di Maria där ute. Icardi.
Finns Julian fortfarande.
Julian Draxler. Det blir inte många minuter för Draxler.
Det sjuka att det blir ju det, för att det ska ju vara födelsedagsfester och sånt i vår, vet du.
Ja, det är ju konstant födelsedag, det har vi ju konstaterat för PSG-spelarna. De fyller alltid år.
Ja.
Det är alltid fest.
Sen är det ju så att om de går runt och fyller år för mycket, ja, då finns det ju såklart en risk att det kommer liksom bita dem, för att Lille är regerande mästare. Lille har i och för sig också tappat Galtier och haft fullkomlig kris och ser inte alls riktigt ut att vara i det här slag som de var förra säsongen. Även om de får behålla en hel del, så är det ganska mycket spelare som de också tappat. Det jag har svårt att se dem vara nära att utmana på samma sätt. Lyon har gjort ett ganska bra fönster lite i skymundan. Jerome Boateng, Shaqiri in. Spelare som vet hur man vinner saker, spelare som har rutin, spelare som fortfarande har ganska bra kvalitet också. Marseille är ju konstant kaos, och nu med liksom San Paulo på tränarbänken. Ja, det kan ju hända vad som helst. Det kan ju hända precis kaos. Vad som helst. Nej, det blir det.
Men alltså så här, det är liksom så här, visst Lyon har gjort ett bra fönster, men de har liksom tagit in Shaqiri och Emerson liksom. Det är inte riktigt på nivå med Messi och Donnarumma och så vidare.
Nej, alltså, men det är ju ett fullkomligt haveri på alla sätt och vis om PSG inte skulle vinna den här titeln och göra det med stort avstånd till alla andra. Om man tittar på början nu, liksom, det är inte som att de här lagen jag nämnde här direkt har visat några intentioner på att haka på. Liksom Lyon och Lille har ju båda börjat liksom lite halvknackigt. Marseille har i och för sig börjat ganska starkt, men alltså PSG, utan att ens spela Messi, Mbappé, Neymar särskilt mycket, så har de ju 4 segrar på 4 matcher. De kommer ju inte kunna släppa ligan ännu en säsong. Så nej, det nej, finns nej. Inte att de inte vinner den här ligatiteln.
Nej, men de ska ju jogga hem den här ligan med liksom ett B-lag, och sen så ska de lägga allt krut på att vinna den här Champions League-bucklan. Ja. Vilket jag inte alls är säker på att de gör. Jag tycker de är inte uppenbara favoriter för mig.
Vilka har du tippat men, vinna Champions League?
Jag tror att det är dags för Manchester City.
Sjuka nog att jag känner samma sak.
Jag tror att det är det. Jag trodde dock att de skulle få in en nia. Jag trodde ju att det skulle bli Harry Kane. Och med Harry Kane i det laget, just med tanke på att han har liksom lagt till den dimensionen i sitt spel där han kan droppa ner och han kan vara spelfördelande, något som Pep verkligen gillar, och med jag menar så Ferran Torres och Jack Grealish in och så vidare, då hade jag sett dem som tydliga favoriter faktiskt, för då ser jag att det laget är helt komplett. Samtidigt så vet vi att Pep behöver ingen nia på det sättet. Gabriel Jesus har börjat väldigt, väldigt lovande, fast utifrån en mer en kantroll där han har kunnat komma in, och Ferran Torres har spelat som en nia mer eller mindre, inte så mycket falsk egentligen. Men såklart ingen target på något sätt. Jag håller nog Manchester City som favoriter ändå. Det gör jag.
Jag köper det helt och hållet.
Ja visst, hör du, där får vi nog pausa sillysnacket för några veckor. Vi kommer väl igång här när vi inte närmar sig, för att jag ser att det kommer röra på sig i januari. Det är lite för många trådar som fortfarande hänger löst faktiskt, för att det inte ska bli ett ganska spännande januarifönster. Jag tror att det kommer bli det.
Det finns ingen anledning för Elchirin Grito att lägga bort Kylian Mbappé-klockan i alla fall allt för länge. Den kommer tillbaka. Den kommer tillbaka. Ja, TikTok.
Men bara det att det kommer börja förhandlas med Kylian Mbappé nu i januari, och att det antagligen kommer cementeras vart han ska. Det kommer bli spännande att följa. Hör du Makoto, tusen tack för all silly input den här sommaren. Vi är ju snart tillbaka igen. Det är ju bara några månader så börjar det brännas igen, men till dess får ni följa oss i Premier League-podden, Damallsvenska podden, Allsvenska podden och allt annat som vi gör under tiden här. Och missa nu inte att Football Radical med Simon Bank och Anna Frendén gör nypremiär idag efter sitt ganska långa uppehåll. Det vill ni verkligen inte missa.
Är det slutet på slutelvan möjligtvis?
Det är slutet för slutelvan. Så är det. Men det kommer komma lite grejer, och det kommer komma lite nytt också som vi kan avslöja lite längre fram här. Men slutelvan går då tillfället tillbaks i någon slags...
It was a good run. Det var en säsong.
I någon slags malpåse. Ja, men det var vi vill inte köra Football Radical-vignetten när Simon Bank inte var med. Dessutom så ville vi kanske testa lite andra grejer också, men nu när Football Radical är tillbaka så kommer vi lansera lite nytt och lite smått och gott under den vignetten också. Det ser jag fram emot. Hörrni, tusen tack till alla som har lyssnat och tittat och allting den här sommaren. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.